Hej, jag heter Henrik Jönsson och idag vill jag kommentera oroväckande tendenser rörande hur kommunikation tillåts bedrivas i Sverige. Det är valår och bara de senaste månaderna har vi sett många exempel på hur olika samhällsgrupper allt oftare misstänkliggör och underminerar oönskade perspektiv och ibland helt och hållet motarbetar deras existens. Det är i sammanhanget angeläget att avhålla sig från alarmism, men allt fler kriterier uppfylls för att bekräfta bilden av att Sverige sedan en tid utkämpar ett fullskaligt informationskrig. Häng med! Informationskrig är ett etablerat begrepp som förutsätter att ett land eller en samhällssektor utsätts för externa attacker i form av påverkansoperationer och desinformation i syfte att destabilisera det. Detta förekommer och är absolut värt att ta på allvar. Det är bevisat och vedertaget att främmande makter i århundraden ägnat sig åt denna typ av aktiviteter. I en digital tidsålder sker påverkan huvudsakligen via nätet. Ett aktuellt exempel är exempelvis när fotbollsspelaren Jimmy Durmaz efter en förlorad fotbollsmatch rapporterades ha överösts av rasistiska påhopp i sociala medier. Det visade sig kort efter att påhoppen, som ledde till omfattande medierapportering, huvudsakligen utförts av mjukvarustyrda fake-konton. Syftet var att öka spänningarna i den svenska infekterade migrationsfrågan och ytterligare polarisera det svenska valet. Man bör idka återhållsamhet med att alltför frikostigt rikta konspiratoriska anklagelser gentemot främmande makter. Inte för att de inte förekommer, utan för att de likt pojken som ropade varg inte ska förlora sin trovärdighet som något att vara vaksam på. Sverige har också en tendens att övervärdera sin betydelse i internationella sammanhang, om det så gäller att vara elcykelpionjärer eller en självutnämnd En djupnande informationskonflikt står i högre grad att finna mellan olika grupperingar inom landet. Jag kallar detta fenomen informationsinbördeskriget. Minns vad ni hörde det först. Informationsinbördeskriget står huvudsakligen mellan de etablerade media och etablissemangsplattformarna på ena sidan.
Vi har fått en hätskare retorik.
Vilka kritiseras för att utnyttja sin dominanta ställning till att på olika sätt otillbörligen försöka styra informationsflödet. Och å andra sidan de yvigt nykläckta sociala gräsrotsmedierna, vilka kritiseras för populism, alarmism och för att fara med osanning. Båda sidor har legitima argument och båda ger ofta uttryck för en opåkallad och kontraproduktiv paranoia. Både kritik och självkritik är för båda sidor önskvärd, men i rådande agitatoriska chicken race finns från ingetdera håll utrymme för eftertänksam problematisering. Man kan säga att det rör sig om en konflikt mellan gammalt och nytt. Traditionell massmedia uppstod på industrisamhällets villkor. Kommunikationen var envägs, från sändare till mottagare. Produktionsresurserna var kostsamma och distributionsprocesserna mycket komplexa. De moderna digitala kommunikationskanalerna är flervägsriktade. Produktionskostnaden obefintlig, distributionen ögonblicklig. De etablerade medieaktörerna har haft påtagligt svårt att anpassa sig till ett digitaliserat samhälle. Både musikindustrin och filmbranschen drabbades hårt när först distributionsmediet, CD-skivan och DVD:n, blev obsoleta och sedan när konsumtionsmönstret i grunden förändrades. Själva begreppet skiva ersattes med playlist och algoritmiska autorekommendationer. På samma sätt har TV och tidningar drabbats av digitaliseringen. Distribution av information på papper sker uteslutande till en krympande övre delen av ålderspyramiden. Att med lönsamhet ta betalt i digitala kanaler har visat sig svårt. Det är inte bara distributionsformatet som har ändrats, utan även konsumtionsmönstret. På samma sätt som allt färre linjärt lyssnar på en skiva i digitalt format, utan istället väljer, plockar, blandar och mixar, läser allt färre en tidning från början till slut. Fler och fler nås av artiklar genom sociala flöden och genom rekommendationer. Man läser Greider eller Teodorescu, individuella skribenter snarare än tidningar. Konsumenterna väljer, plockar, blandar och mixar från hela internet så att en enskild Facebook-post kan få mer exponeringar än en ledartext. Och en YouTube-video kan ha fler tittare än ett nyhetsinslag. I'm looking at you, SVT. Detta är naturligtvis en impopulär och hotfull utveckling för de etablerade organisationerna som förutsägbart försvarar sig på ett sätt som påminner om hur musik- och filmbransch gjorde. Man griper efter lagstiftning. Public service är som vanligt mest flagrant. Man vill göra sig oberoende av sitt fallande tittarstöd, vilket insinueras vara ett utslag av högerextremism på något sätt, genom att helt enkelt lagstifta om permanent skattefinansiering till den enorma notan av 8,5 miljarder kronor årligen. Övrig media måste vara mer diskreta och slugare. I mars röstades i sista sekund en underrapporterad mediegrundlagsändring ner. Denna syftade till att begränsa vissa typer av informationstillträde till statligt godkända journalister. Frågan omprövades först efter en koordinerad kampanj från gräsrotsmedia, vilken tvingade upp frågan i dagsljuset. I somras bordlades i sista stund bland annat artikel 11. En djupt kritiserad del av det nya europeiska upphovsrättsdirektivet, som bland annat kallats länkskatten. Artikel 11, även den obefintligt rapporterad i etablerade medier, syftade till att belägga plattformsägare som presenterar länkar till tredjeparts innehåll, till exempel tidningar, med en speciell skatt. För att sätta detta i ett historiskt ljus, det är lika befängt att straffskatta och försöka begränsa nya mediers existensmöjligheter som att posten skulle försöka lagstifta mot Telia, eller att anhängare av röksignaler skulle driva process mot det skrivna ordet. I våras bedrev flera svenska dagstidningar en framgångsrik kampanj mot Google. Man inriktade sig på att rasistisk information kunde hittas genom Google-sökningar och piskade genom en bombmatta texter upp en stämning som slutligen fick justitieminister Morgan Johansson att hälsa. I ett första skede vill jag se en dialog om självsanering. Det är så vi har löst det för de traditionella medierna. Men om det inte går så är jag inte främmande för att gå fram med lagstiftning. För det första, självsanering under hot om lagstiftning är den yttrandefrihetsmässiga motsvarigheten till att de bäst talar fritt med Torquemadas inkvisition som bordsgranne. Nobody expects the Spanish Inquisition. För det andra, att attackera Google för att de visar material som existerar på nätet är som att vilja kasta telefonkatalogen i fängelse för att den kan hjälpa en att ringa en rasist. Påtryckningarna har dessvärre gett resultat. Ängsligheten för vad som kan publiceras i sociala medier har påtagligt höjts. Häromdagen tog Jens Ganmans och Magnus Carlssons ambitiöst skruvade satirfilm Så att det blir rätt snabbt bort från YouTube under förevändningen att den tillämpade hatretorik. I somras plockades den SD-finansierade filmen om socialdemokratins historia på oklara grunder hastigt bort. Men återbördade så småningom med förklaringen att man granskat nakenhet i journalfilmsklipp från 40-talet. Äntligen fick vi veta varför kanalen om barockkeruber tvingades lägga ner. Låt oss vara tydliga med att det finns en symmetri i informationsinbördeskriget. De bortplockade filmerna är avsiktliga och tajmade attacker på meningsmotståndare i valrörelsens slutskede. Man kan ha synpunkter på framställning och innehåll, men att plocka bort dessa filmer framstår som en djupt olämplig överreaktion, präglad av Morgan Johanssons hot om tvingande lagstiftning. Det är politiskt mycket bekvämt att överföra censurarbetet på externa plattformsägare under premissen att privata verksamheter har rätt att fatta sina egna publicistiska beslut, även om landet som helhet nominellt åtnjuter yttrandefrihet. När kritik likställs med hat, och hat likställs med hot, blir kritik brottsligt. Ett parallellt verktyg etablissemangets media etablerat är rollen som faktagranskare. Det nu allmänt utskämda initiativet Faktiskt.se utgjorde en demokratisk, ohelig skattefinansierad allians mellan statsmedia och en svit etablerade mediaglashus med syftet att kasta stenar mot vad man bedömde vara så kallade falska nyheter. Huvudsakligen har faktiskt.se blivit känt för att falsifiera en specifik meningsmotståndares Malis åsikter, medan man ännu vid denna videos produktion helt valt att bortse från både LOs hysteriskt lögnaktiga valfilm och det faktum att Socialdemokraterna gått ut med konkret desinformation om faran med en borgerlig regering på arabiska. Ett annat grepp för att söka reglera det offentliga samtalet kallas inom journalistiken nyhetsvärdering. Nyhetsvärderingen görs av redaktion och redaktör och avgör vilka berättelser eller nyheter som får göra anspråk på det spaltutrymme som i digitaliseringens tidevarv är helt obegränsat. Som exempel på etablerad medias nyhetsvärdering kan nämnas att ett av årets mest ambitiösa dokumentärfilmsprojekt, A Swedish Elephant, i vilken nationens tillstånd analyseras av ett 30-tal tongivande debattörer och makthavare, från Aftonbladets politiska redaktör Anders Lindberg,
man har alltid sagt det här får man inte säga, och sen har man sagt det,
till Fokusredaktören Johan Hakelius,
det finns ju ingen som undergräver etablerade mera så mycket som de själva,
inte bevärdigats ett enda omnämnande i en enda etablerad tidning. Gissningsvis gick allt spaltutrymme åt till Hanif Balis tv-spelsmeme, vilken täcktes av exakt varenda publicist som vid tillfället var vid medvetande. Att nyhetsvärderingen utgör ett självförsvar gentemot kritik av ensidighet i val av vinklar och perspektiv tydliggörs på ett genant sätt, ofta av journalisterna själva, när de konfronteras med oönskad information som redan är publik och därför oundviklig. När Dr. Joakim Röist tidigare i vår publicerade en avhandling om invandringens kostnader ställdes en frågan om man tagit hänsyn till om denna kunskap skulle kunna användas i valrörelsen.
Det här är ju en het fråga nu i valrörelsen. Tror du att den kommer användas i valrörelsen, den här rapporten?
Hans svar var utmärkt rakt och placerade den beräknande journalistiken i skrattspegel.
Det är inte om din det uppgift, finns helt enkelt. En fråga där människor efterfrågar kunskap och jag levererar kunskap, så tror jag att jag gör någonting bra. Mm.
Liknande misstänkliggörande grepp riktas från etablissemangets håll mot allt från svenska journalister som lyfter fel frågor till utländska nyhetsrapporter som ställer Sverige i ett oönskat ljus, med insinuationen om att det finns destruktiva dolda motiv bakom dem. När riksdagskandiderande Ann Heberlein tidigare bedrev en crowdfunding-kampanj för en kontroversiell bok om våldtäkt och kultur stängdes hela kampanjen ner, trots omfattande donationer. De digitala plattformarnas invånare är nämligen inte alls utan skuld. Det förekommer breda grupperingar som koordinerar sin argumentation och sin påverkan med avsikt att borttvinga oönskade perspektiv från att synas. Heberlein skänktes genom detta swish-martyrskap och fick mångdubbelt stor finansiering och uppmärksamhet. Man bör inte försöka tysta. Man bör inte försöka kontrollera. Oavsett på vilka behjärtansvärda grunder man landat i slutsatsen att folket ska fostras och skyddas istället för att som vuxna informeras. Om inte av voltärisk heder, så av självbevarelsedrift. För metoden är kontraproduktiv och stärker bara den destruktivt splittrande bilden av att media ljuger. Tycker du att ett frodigt och vildvuxet samtalsklimat är att föredra framför ett välfriserat och kontrollerat? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal. Har du själv upplevt informationsinbördeskriget på nära håll? Dela din berättelse här i kommentarerna. Som vanligt tillämpar vi veteraner god ton och kamratskap. Om du uppskattar mina filmer och vill hjälpa mig fortsätta göra dem får du gärna stötta mig via Patreon eller Swish. Det finns länkar för det ändamålet här nedanför i videons beskrivning. Jag heter Henrik Jönsson och jag välkomnar meningsmotståndare men är livrädd för dem som vill tysta. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.